Du, kan du lägga ner den där telefonen nu? Vi är igång.
Ja, jag ska.
Vi rullar nu.
Nej, men vet du vad? Vi rullar nu.
Ja!
Ja, men då tar jag på en gång. Ja. Vi har fått, det verkar ha kommit ut på podcasten nu, för nu rullar in frågor.
Podden alltså?
Ja, exakt.
Mm. Ah, cool.
Vad är den vanligaste frågan, tror du?
Oj, var du har köpt ditt röda läppstift kanske? De har varit in på Instagram-kontot. Tycker
nej,
du
nej, nej, nej. De är lite sura på dig, våra lyssnare.
Va? På mig?
Mm.
Det är helt omöjligt.
Varför berättar du inte vad det var för ben till slut? Folk ligger ju uppenbarligen sömlösa här. Vad, är, vad var det för ben?
På benet i skopan.
Ah, nu blir det spoiler alert för de som inte har lyssnat på förra avsnittet.
Ah,
men kom igen nu, Anna. Vad var det för ben?
Alltså, det här är ju ett antal år sedan det hände och jag minns faktiskt inte. Men det jag minns är att det är från ett stort hjortdjur av något slag. Ah. Men som lite kuriosa så kan jag faktiskt nämna att benet finns kvar. Så vi kanske ska följa
har du
upp
hemma?
Det.
Du är en sån sjuk person.
Nej, men jag tyckte ju hela det här caset var så himla roligt. Så jag tog faktiskt med det där benet in till polisstationen. Så det ligger kvar faktiskt i något gammalt förråd på polishuset. Vi kan följa upp det
i väntan på att någon kommer in och anmäler ett saker. Jag har haltat här nu i 6 år.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl. Berätta om din vecka, Anna. Hur har det varit?
Oj, veckan. Ja, det är som vanligt full fart.
Mm, du har varit ut och rest igen.
Ut och rest. Jag har varit på mässa. Odontologisk riksstämma, som den också kallas.
Odonto, alltså tandläkare?
Ja, tandvårdspersonal från hela Sverige. Och faktiskt ganska mycket norrmän i år, märkte jag.
Mm.
Jag har föreläst, pratat om katastrofer och rättsodontologisk identifiering. Svinroligt, fullsatt lokal.
Okay.
Kul. Ja, det var jättekul.
Ja.
Själv då?
Jag har haft en extremt brokig vecka. Nej, jag orkar inte ens dra den. Jag har varit på högt och lågt, förberett saker, sprung på möten och så vidare. Känner mig lite lätt schizofren nu när veckan börjar ta slut.
Det är lite svårt, så jag måste erkänna att jag faktiskt inte riktigt får kläm på vad du pysslar med just nu.
Nej.
Kan du inte berätta lite? Alltså jag vet ju att en stor del av din polisiära karriär har figurerat kring knark. Stämmer det?
Det är väl det. Ja, det stämmer. Och det är väl det jag jobbar i princip ingenting med. Jo, det gör jag ju. Jag föreläser ju fortfarande på både
just det.
Polisutbildningen ibland, juristlinjen och för yrkesverksamma jurister och så vidare om knark. Men annars så, det är väl det. Men i min polisiära karriär så var ju väl knark den röda tråden faktiskt.
Nu när jag tänker, var en stor del av ditt liv.
Nej, men alltså började ju på, men som de allra flesta, på närpolisen eller ordningen, åka polisbil.
Mm.
Och då
men så man kan ju säga att alla som jobbar inom poliseriet och särskilt liksom i yttre tjänst där man börjar.
Ja.
Kommer ju i kontakt med narkotika på olika sätt.
Ja, man märker ju det att när man, eller jag åkte på jobb, spelar ingen roll om det var trafikolycka, någonting i hemmen, någon annan kriminalitet, stöld. Knark fanns ju hela tiden som en ingrediens. Mm. Den dök upp igen och igen, vilket gjorde att jag blev liksom ofrivilligt duktig på det. Och också intresserad av det som fenomen.
Och jag tänker att det där är en sån här typisk grej som människor i gemen liksom inte förstår.
Nej.
Att det är så utbrett och faktiskt så vanligt förekommande.
Nej. Och i och med att det är, om vi nu ska prata rättsväsendet och narkotika är en stor del av det. Så nu tänker jag att vi viger det här avsnittet till knark. Efter att ha varit där på i yttre tjänst några år, så hamnade jag på det som i folkmun kallas för rave-kommissionen.
Ja, det här tycker jag är spännande.
Ja,
berätta om det. Jag tänker bara på unts.
Ja, det har hänt. Unts fester. Och då vill jag väldigt tydlig med att säga att det är ju inte ett lika med ett tecken med att lyssna på uns musik och använda narkotika. Men självklart så flödar det där, liksom på alla andra fester.
Men alltså, varför kallas det för rejvkommissionen då?
Nej, men i tidernas begynnelse, jag vet inte, har du talat om Docklands?
Ja, ja.
Ja, men det var ju svintrendigt ungefär i samma era som rejvkommissionen startade.
Ja.
Sen så rejvfesterna flyttade, under min tid när jag var på rejvkommissionen, som hette ungdomssektionen på länskrim egentligen, så hade ju rejvfesterna flyttat ut, så det var ju på olika, i scoutstugor och i skogen och parker och sådär. Men framförallt var mitt arbete på ungdomssektionen, det var ett väldigt tydligt uppdrag. Förhindra att folk börjar med narkotika, hitta förstagångsbrukarna, de här unga tjejerna. Vi hade mycket samarbete med olika samhällsaktörer, projekt med Maria Ungdom, socialtjänsten, liksom. Jobbar mycket med familjeföreningen mot narkotika, och då kände jag så att det här äntligen lite samhällsnytta. Det kändes väldigt bra i, ja, men i hjärtat. Det var ett hårt arbete.
Ja, men jag förstår. Och faktum är att jag delar den här erfarenheten med dig faktiskt. Jag har också jobbat som ungdomspolis. Ja. I Örebro.
Och då var det väl narkotika, ja, men det var en del
stort,
av det.
Ja, men stort fokus på det, absolut. Alltså preventiva insatser och sociala, alltså tidiga insatser för att förhindra en, men negativ utveckling i kriminalitet, men också rekrytering till liksom den grövre organiserade brottsligheten till exempel, och gäng och sådär.
Ja.
Ja, men berätta, vad spännande.
Nej, men, och när man var där, att verkligen på djupet få prata med personer. Jag har ju faktiskt kontakt med flera av dem än idag. De som man hjälpte där och då.
Ja, häftigt.
Sen hade vi en approach som var väldigt tydlig, att skilja på person och handling. Att hela tiden hitta människan bakom. Att se de här familjernas totala frustration när en familjemedlem håller på att nedmontera sig själv, och liksom man förlorar en anhörig till
narkotika.
Till narkotika. Ja.
Och det där tycker jag är faktiskt väldigt viktigt att uppehålla oss lite kring, för att det finns ju en stor okunskap kring det här med liksom vilka som kliver in i ett narkotikamissbruk och sådär. Men det man måste komma ihåg är ju att för de allra flesta, om vi då pratar ungdomar, så handlar det ju ofta om att säga testa lite, och där man blir lite skön och lite rolig av det. Men när man sen kliver över till den här gränsen, när man har utvecklat ett beroende, så fyller ju ofta drogen någon slags funktion för en. Och då kan det handla om att man måste ha den för att liksom fungera bra, att vara lätt eller kunna sova eller dämpa smärta eller vad det nu kan vara för någonting. Så att man successivt hamnar ju liksom i greppet utan att man överhuvudtaget ville det från början eller såg det komma.
Nej, och där, det var väl där som jag lärde mig egentligen. Varför blir man beroende? Vad händer i kroppen? Mm. Jag lyssnade på en läkare, och det är liksom en kunskap som jag tog med mig i det här. Så hur belöningssystemet fungerar. Mm. Så när du och jag har vår absolut bästa dag, jag vet inte hur den ser ut för dig, men om man har allt, grädde på moset och alltihopa, en hel dag, så kan vi få då en rejäl utsöndring av vårt belöningssystem, alltså att endorfiner och dopamin och så här sprutar ut. Om man tar ett preparat, narkospreparat, men säg kokain, utsöndringen i Mobra-registret i kroppen är onaturligt hög, och eftersom kroppen är en extremt fiffig konstruktion och alltid vill sträva efter balans, så sänker ju den nivåerna för ditt normalläge. Så om du skjuter i taket, om du stoppar i kokain och belöningssystemet går i taket, då kommer kroppen bara, det här är inte bra. Vi sänker utgångspunkten. Normalläget trycker vi ner helt enkelt. Så att nästa gång så slår du inte taket. Och varje gång du tar då, så sänks normalläget, och till slut hamnar man där som du beskriver. Att jag behöver mitt preparat för att fungera i vardagen. Det vill säga, om jag inte tar preparatet så mår jag obeskrivligt dåligt. Vilket gör att då är det helt osannolikt att du skulle sluta, för då måste du genomlida perioden, för kroppen återställer ju sig själv sen, men du måste liksom genomlida en period av tristess.
Ja, tristess och en massa andra symptom på abstinens.
Ja.
Det är ju faktiskt så att, och det var en lärdom jag fick när jag jobbade i yttre tjänst, att hos de allra flesta så, eller hos många ska jag säga, så ser man ju inte att man är påverkad. Nej. Man ger inga tydliga yttre liksom, tecken på det, och det beror ju på att när man har då sin drog i liksom, kroppen så mår man ju ganska bra.
Mm.
Det är ju när man är i sin abstinenta fas som man kanske blir mer spattig och så här.
Ja. Mm. Ja, nej men där var jag några år.
Ja.
Det var kul, det var jobbigt. Lärde känna mig själv. Jag lärde känna de olika narkotiska preparaten. Och väldigt mycket intressant.
Fick du testa dem för att lära känna
dem? Nej, jag har inte gått den vägen. Däremot så har jag ju varit med i alla stadier av ett rus i alla olika preparat och situationer. Mm. För man tror så här, ja men jag vet, heroin funkar på det här sättet. Det beror på vem, humör, tillstånd, miljö, dagsform. Och sen så beror det lite på när du träffar personen. Det är en sak när man är i accelerationsfasen, så precis när du har stoppat i det här preparatet, oavsett vad det är. Sen så kommer kanske den här kicken då. Den brukar ju försvinna lite längs vägen. Och sen kommer någon form av platå. Alltså nu, här är en stund som du är påverkad. Det kan vara 45 minuter. Det kan vara 8 timmar. Det beror på vilket preparat det är. Sen kommer ju en landningsfas när preparatet är på väg ut ur kroppen. Och sen så kommer efter reaktionerna som väldigt sällan är trevliga. Det vill säga du pytsar i nytt. Kanske med ett annat preparat.
Ja, men exakt.
Så att jag har sett alla delar.
Intressant.
Är det bara dåligt med knark, tror du? Vad tycker du?
Ja, men överlag skulle jag väl säga att det är det. Sen får man ju komma ihåg att alltså, många narkotikum stammar ju från liksom effekter som har varit och uppfattats som positiva. Ja, men som smärtstillande till exempel. Ja, opioidpreparat till exempel. Så att det finns ju faktiskt bra saker med narkotiska preparat, om man
absolut
säger så. De som inte är förbjudna.
Nej, men, och även de och som är förbjudna. Alltså varje preparat har ju sina pros and cons.
Jo,
annars
så
skulle ju ingen göra det.
Nej, faktum är att jag lyssnade på Alex och Sigge häromdagen, ett av deras poddavsnitt, och jag tyckte Sigge pratade om det där på ett ganska spännande sätt på något vis, för det är lätt att prata om gruppen narkomaner som en grupp som generellt mår väldigt dåligt. Men han la en liten filosofisk aspekt på det där och menar att vad fan mår de så jävla dåligt egentligen under sitt rus? Mår de inte egentligen jäkligt bra då?
Då mår de ju fantastiskt under kick- och platåfasen.
Men sen har jag ju själv lite personliga erfarenheter av det här faktiskt.
Okej, jag kunde inte se den komma.
Nej, jag förstår det. För det är en lång historia kort. Jag hade ju en episod förra sommaren, fick en ganska ett allvarligt tillstånd i ryggen efter en operation, och låg länge på sjukhus och sådär, och då var jag tvungen att få morfin för smärtan, för att jag hade så fruktansvärt ont. Och efter då ett par månaders morfin, kontinuerligt morfinbruk, så kände jag att min hjärna hade blivit helt kognitivt kidnappad.
Ja.
Sen jag skulle igång och börja jobba och skriva och allt det där, så jag kände att det här går inte. Så jag ringde upp läkaren och sa, du, det här måste genast upphöra nu. Jag måste försöka och trappa ur det här på något sätt, eller i alla fall byta ut.
Ja, starkt, men alltså att göra det.
Ja, men jag mådde ju bra smärtmässigt, men jag kände att jag började bli tillräckligt kry liksom för att förstå vad det gjorde med mig.
Ja.
Så han bara, okej, här får du ett nedtrappningsschema. Du minskar med 5 milligram dag 1 och håller den dosen i 4 dagar. Ja, det var så här, det skulle ju ta liksom fasen 3 veckor innan jag var tillbaka på ruta 1. Så jag sa det till min man och jag bara, fan, jag testar att sätta ut allt på en gång. Så jag slutade tvärt.
Cold turkey?
Ja, visst, förstår du. För sen dagen efter, jag bara, gud, jag tror jag har fått influensa. Det är ont i varenda led. Jag fick springa på muggen 37 gånger i timmen. Vad är det som händer med min kropp?
Hudkostymen gör ont.
Ja, alltså det gjorde ont i huden och i håret. Med 17. Sen bara, jädrar, jag har ju fått abstinens.
Ja.
Det är cold turkey.
Ja. Efter min år där då, så gick jag då till...
Vad var den sista?
Ja, men på RIV-kommissionen.
Förlåt.
Då gick jag till Span istället. Och man kan säga så här, narkotikabekämpning, att beivra narkotikabrott, det sker ju på olika nivåer. Och det är ju extremt olika arbetsmetoder. Men span, grova brott, det handlar ju mer om att försöka sätta dit dem på toppen. De som tjänar en jävla massa pengar på grund på folks sorg och misär. Och tar in det till Sverige. Vissa saker behöver ju inte tas in längre. Vet du vad vi är självförsörjande på i Sverige sen ett tag tillbaka? Som inte behöver smugglas. Vad sa du?
Potatis eller?
Potatis, ja. Absolut.
Mariana. Nej, men i narkotikaväg. Nej, ja. Oj, Mariana. Vad svårt. Mariana? Ja.
Alltså, det odlas tillräckligt mycket Mariana i Sverige. Så att vi är självförsörjande nu.
Det måste ju betyda att det finns odlingar i varmans hem och trädgård.
Ja, inte var.
Fasen.
Tillräckligt mycket.
Är det sant?
Ja, det är sant.
Och vad gör det här då? Liksom? Hur kan man se effekterna av det?
Ja,
och priserna ner?
Det är ju lättare. Mm. Det behöver inte smugglas i samma utsträckning, alltså tas in till Sverige.
Nej.
Effekterna är att många bostadsrättsföreningar behöver kolla över sina el. Ja, alltså för det drar satans med el att driva upp plantor. Så att, ja. Det kan du kika på.
Det hade jag ingen aning om faktiskt.
Nej.
Men vad är det annars som är liksom den stora drogen idag i Sverige då?
Ja, nu är det ju beslagen av LSD som ökar lavinartad. Mm-hmm. Och i ung ålder också. Unga åldrar.
Fy, vad läskigt. Mm,
syran. Ja.
Men du gillar ju syra, vet jag.
Jag tänker, va?
Det måste ju vara något. Men du kör ju syra i ditt ansikte, vet jag. Varje
du tror att jag ligger hemma och smetar LSD-facet. Jag orkar inte. Jag kör andra syror. Det är för sig.
Vi kanske har något här.
Nej, men jag kanske passar på den. Nej, men LSD är en sån här grej som ökar. Jag har en anekdot. Jag och en kollega, vi var på en fest, rejfest ute i skogen vid en sjö. Och ja, men lurkar runt och pratar med folk. Vi kände ganska många av dem som var där. Så pratar med en kille, visar alla tecken på att ha rökt på, alltså cannabis. Så jag står och pratar med honom där och han erkänner ju snabbt att han har tagit cannabis och han bara, ja, men nu åker vi ju pissprov så jag får liksom komma tillbaka och festa. Ja, men det absolut kan man vara lite schysst ibland. Men medan jag stod och pratade med honom så började han bete sig oerhört märkligt. Han började liksom plocka saker i luften som inte finns.
Den plockigheten är ju lite klassisk.
Så jag gör liksom en egen liten så här heads up att det här är inga som helst tecken på cannabis. Och medan jag stod och pratade blir bara värre och värre. Mår liksom sämre och sämre och börjar bete sig oerhört märkligt. Och LSD är en hallucinogen drog.
Du kan väl berätta för lyssnarna vad det betyder och vad det gör med en människa som har tagit det.
Ja, det finns lite olika kategorier. Och då kan man ibland roa sig med att se vilka kategorier det är. För det är, med de här nya drogerna, det är inte alltid lätt att veta vilken drog man petar i sig.
Ja, det är klart.
Men då kan man ha open eye visuals och closed eye visuals. Alltså oavsett om du har ögonen öppna eller stängda så ser du saker som inte finns helt enkelt. Du kan bli väldigt empatisk och förståelse. Du kan få ökad känslighet. Så jag har ju liksom stått och hållit förhör med människor som står och klappar på mig. Så, du har så mjukt hår.
Sitter och samtidigt så har du unts.
Exakt. Sitter i baksätet och bara, jag äter upp din matlåda nu. Den är så god. Ja, men det är fantastiskt. Nej, men och han gick igenom alla de här. Det bara, jag stod och bara check, check, check. Han hade liksom alla. Ja, och då tillkallade min kollega så sa, det här, nu är vi på väg ner. Jag hade ju förmodligen gått fram och pratat med honom precis efter han har pillat i sig någonting. Sen ska vi då ta oss upp till bilen och det är kanske 300 meter på skogsstig. Och då när jag pratade, men det var liksom ganska tydligt, supertrevligt. Han förstod att vi skulle iväg och ta pissprov nu. Min kollega som jag hade den dagen, mörkhyad. Så när han pratade, han såg honom inte. Och då tänkte jag så, det är ganska drygt. Och bara, nej, jag ser inte dig. Du är så mörk, jag ser dig inte. Men om man tittade på månen först och sen så han bara, om jag fryser månljuset och stoppar det i ditt ansikte, då ser jag dig. Jaha, ja men kör det då. Så då varje gång,
kör din grej.
Varje gång min kollega började prata så var han tvungen att först titta på månen och sen på honom för att se honom.
Gud.
Och sen så om jag då pratade mellan och tittade på mig, nej nu försvann han igen, var är han? Och sen var det så stökigt på vägen upp till bilen, för det var ormar och det var glassplitter och jag tror att det tog kanske en halvtimme, 40 minuter.
Alltså vad läskigt det där måste vara. Tänk dig att få såna där hallucinationer. Det kan ju vara annat än liksom visuella hallucinationer. Det kan ju vara hörselhallucinationer.
Ja, och det är så verkligt för dem.
Ja, det är det. Mm. Det upplevs ju som superverkligt för de här människorna.
Och sista, då tänkte jag så här, men nu har jag bockat av alla, han har ju allting. Mm. Sista är lite så här gudsupplevelsen, God within man. Mm. Den kom i bilen, för i bilen började han kaskadspy.
Oj.
Men svalde allting igen, vilket på ett sätt, som polis kan man tycka att det är lite, det blir inte så kladdigt i bilen.
Nej. Det har ju viss praktisk betydelse. Ja, men
det var Gud var i spyan, så han liksom svalde, han frälste sig själv, men så blev han i alla fall skitdålig på vägen in. Fy. Så att vi fick ju åka, istället för att åka till polisstation, ta ett pissprov, så åkte vi rätt in till akutrummet på akuten helt enkelt.
Du förstår, för en annan
var död idag.
Ja,
hade han varit i skogen och fått hela den här, han var död.
Ja,
varit
precis. Ni räddade förmodligen livet på honom.
Ja.
Men tänk dig då för en anhörig att stå bredvid och se den här förändringen hos en närstående.
Ja.
Det måste ju vara supertufft alltså. Jag tänker också, hos många unga som börjar knarka, så är det faktiskt så att det kan ju ta ganska många år innan det överhuvudtaget liksom märks. Och idag, jag tänker på just det här med läkemedel som kan brukas som narkotika utan en liksom indikation.
Ja.
Subutex till exempel, som är ett syntetiskt heroin.
Ja, eller metadon.
Precis. Och då, det blir så, alltså, det tar ju bort skitigheten lite med att knarka. Du behöver inte injicera.
Nej.
Du tar en halv tablett sub och så blir du happy liksom några timmar och sen måste du på det igen. Och det tar ju liksom ett antal år då säkert innan det här börjar synas på individen.
Ja, den är fruktansvärd.
Det där tycker jag är väldigt hemskt faktiskt.
Förr var ett ganska stort steg till att börja skjuta heroin.
Exakt.
Men att för en, hade två tjejer som hade rymt från ett LVU-boende, alltså lagen om vård av unga, som kom över två tabletter Subutex.
Ah.
Det är ju i princip heroin.
Ja.
Ja. Och ta det är inte så stort steg. Ta en tablett för att liksom, ja, men ta det här, den kommer må bra på en
precis.
Gång. Så, fick det förmodligen gratis första gången.
Ja.
Steget därifrån till att skjuta heroin, det är inte långt.
Nej, därför det blir väl, eller är det så? Det blir samma typ av, eller det blir inte samma rus väl?
Nej.
Du får ju inte ruseffekten.
Nej.
Va?
Nej.
Men vad får du då?
Ja, men Subutex och metadon, det är ju liksom behandlingsprogram som man kan gå på när man vill och har tagit steget att man ska sluta med heroin. Då kan man gå på Subutex-programmet. Helt enkelt, du får tillräckligt mycket för att inte få de här jättesjuka abstinensen och cold turkey. Så att det ger ju en viss effekt.
Och man får bort riskerna.
Exakt, mer under kontrollerade former.
Mm. Ja, men precis.
Men Subutex säljs ju då på gatan, såklart.
Ja,
och sen
i
steget
klart.
Till att börja skjuta heroin. Det blir en inkörsport, tyvärr. Men förutom dina år som ungdomspolis då, som kriminaltekniker kopplat till narkotikabrott.
Alltså jag har ju kommit i kontakt med knark och narkotikamissbruk på lite olika sätt.
Mm.
Alltså jag började ju min yrkeskarriär som tandläkare och jobbade bland annat på en jourmottagning dit många med från socialt utsatta positioner kom, hemlösa och en och annan narkoman också. Så jag har ju också sett vad ett narkotikamissbruk kan ställa till med rent fysiskt och särskilt
i munnen.
För många av de här drogerna ställer ju till det på många olika sätt. För det första så ändrar man ju helt sin livsföring, så att det här med regelbundna måltider och allt det,
den personliga hygienen
blir ju ganska nedsatt.
Mm.
Och det är väl den egentligen lindriga effekten av det. Men sen har ju det här med vissa droger, till exempel kokain, som ökar kolhydratsuget, som gör att du stoppar i dig sötsaker och annat.
Och amfetamin.
Flera droger gör ju det. Men, och det gör ju att liksom, kosthållningen blir ju helt upp. Alltså det, ingenting funkar ju, så att det utvecklar ofta väldigt mycket karies. Ja. Och det i kombination med att man inte håller rent ställer ju till det. Men sen får du ju också en ökad muskelaktivitet och en hyperaktivitet. Man kan bli spattig av vissa droger.
Det är ju centralstimulerande helt
exakt.
Enkelt.
Och det ökar muskelspänningen, så du får förstörda käkleder och muskler och gnisslar ner dina tänder till liksom, det är bara små stumpar kvar.
Mm.
Och det där skapar ju såklart också andra effekter i det sociala för de här människorna. Alltså om man nu har behov av ett arbete till exempel, så kan det vara svårt att gå på en anställningsintervju och inte ha tänder i sin mun. Alltså även om du har lyckats bli kvitt ditt drogbruk så har ju många effekter kvar av det. Så det har jag gjort. Jag kommer i kontakt med det på så vis. Men jag har ju också såklart kommit i kontakt med den typen av ärenden som kriminaltekniker. Och då kan det ju ha varit odlingar som vi var inne på att prata om tidigare till exempel. Men också spårsäkring såklart på emballage till narkotika eller det man tror är narkotika. Söka fingeravtryck på emballage för att se vem som hanterat det. Det kan vara frågeställningar kring vad är det för typ av drog. Man kan anträffa pulver i påsar. Men, och även om man kan ha anledning att tro att det är kokain eller någonting annat, så kan man ju inte med säkerhet veta det förrän man har utrett frågan. Ja. Och då blir det ju en fråga ofta för kriminaltekniker.
Ja. Vad tycker du om narkotikapoliser?
Jag älskar narkotikapoliser. Jag tycker bara att det är väldigt synd att det finns så få i Sverige.
Ja.
För att det är ju så att jag vet inte om det är så generellt i och för sig, men om jag utgår från den polisregion som jag var verksam i, så när man gjorde den senaste stora omorganisationen så avskaffade man en i mitt tycke oerhört viktig funktion.
Ja.
Alltså
fullständigt nedmonterad ett tag. Nu börjar det ju faktiskt rustas upp igen, om man säger så. Men det var ju så. De la ju ner rejvkommissionen till exempel. Och en stor specialiserade spanare på grov narkotikabrott också nedlagt. Och det tycker jag man kan se. När vi går på stan nu, jag och min unge, alltså puffar av Mariana här och var.
Är det så?
Det var ju absolut inte så för ett gäng år sedan.
Men jag tänker att du ser ju säkert på saker med lite andra ögon än vad till exempel jag skulle göra.
Ja,
det tror jag.
Ja, så är det nog.
Jag tänker om du går över Sergels torg en fredag kväll.
Ja, men jag ser ju på folks ögon. Tunnelbanan på vägen hit. Jag kan ju se på ögonen på en kvinna som sitter några stolar bort att där är en som inte har kört sin cold turkey som du gjorde med dina morfintabletter. Att man är liksom tablettmissbrukare. Jo, men det är såklart att jag har lite de glasögonen på mig.
Ja. Du frågar mig så här med kriminaltekniker eller kriminaltekniken och hur man jobbar med narkotikabrott. Alltså en frågeställning som ibland dyker upp, det är ju det här att spårsäkra sedlar för att eftersöka. Ja, men det är väl framförallt kokainrester på sedlar. Alltså är det där så utbrett, tror du, som man... Alltså,
de säger
det är inte en helt ovanlig frågeställning i alla fall. Att man beslagtar pengar liksom på en kvart och sen...
Okej, om man då har rullat ihop en femhunka och använder den som snårt rör, då kommer det vara rester på den. Och då...
Men är det så man gör alltså, som på film?
Ja, så det kan ju vara om du är lite
vad
mera...
Vad väljer man för seder? Vad tar man upp från
plånkan? Det beror på vilket socialt sammanhang du har. Det kan vara lite halvstekigt att köra en femhunka. Typ som att jag bryr mig inte. Men det kan också vara ett avklippt sugrör från McDonald's. Eller vissa har ju lite i sin lilla mecklåda. De har liksom lite tjusigare.
Och de har det som ett litet kit.
Amen, med ett litet stålrör.
Men shit. Jag tänker det här kontantfria samhället vi går
och plastfria.
Ja, just det.
Men gud, har ingen tänkt på våra kokainister.
Det här kanske är en av århundradets bäst brottspreventiva skeenden.
När producerade ekologiska snortrör kommer börja säljas på Ullared.
Tillsammans med närproducerade cannabis.
Svanen märk. Nej men du, för min erfarenhet när jag har haft att göra med kriminaltekniker i när man gör tillslag. Mm. Spanare håller kanske inte på så mycket med tillslag, men min upplevelse är ju att ni tittar på oss när ni kommer som att kan ni bara stå väldigt, väldigt still nu i er exaltering av att hitta. Som att så här, det var en kriminaltekniker som sa till mig en gång så här: Lena, du vet att den här påsen knark som ligger på bordet, den kan inte men, börja springa av sig själv. Alltså, det är inte bråttom längre nu.
Nej, men vad är det är som att ni säger jag, men spanare. Ja. Det är som att ni har suttit och väntat så länge och byggt upp en förväntan om att slå, alltså göra tillslag. Mm. Och sen är det som att det är liksom vinsten, det är att få gå fram och känna lite på grejerna. Jag måste få se lite på det. Bara gärna liksom ta, lukta lite. Och då sabbar ni ju liksom hela upplägget. Alltså det blir ju nya spår.
Jag fattar. Vi ska skilja på saker och ting. De som håller på med span
gör lite också.
Ja, men lite. Ja, men det gillar jag. De som håller på med span gör väldigt sällan tillslag. Utan då de du pratar nu är förmodligen gatulangnings poliser och sådana som har som arbetsuppgift att vara jävligt snabba i tempoväxlingar för knark. När man inte är snabb, när man ska ta personer som har narkotiska preparat med sig, de kan med en nysning sprida ut 300 gram här.
Precis, så spola
man
ner,
har så himla högt tempo och tänker, ja då som när jag jobbade på det som kallar rave-kommissionen, då var jag också utbildad förundersökningsledare för att kunna ta snabba beslut om till exempel kroppsvisitation.
Alltså ute på en plats typ.
Ja, exakt. Kroppsvisitation, husrannsakan, kroppsbesiktning och så vidare. Mm. Så att man har en hög förmåga att tempoväxla, för det är så bråttom att göra sig av med knarket. När man väl hittar det, då är det vår sämsta gren att bara, okej, nu precis just nu är det inte bråttom längre. För nu ska teknikerna komma och det tar 3 veckor. Nej, nu är det. Nej, men det är ju det är två helt olika tempo. Det är ju inte bråttom längre.
Det är ju det. Ja. Nej, men exakt. Ja, nej, men,
vi behöver varandra, så kan, så kan man absolut säga.
Ja.
Sen så skulle jag vilja nämna de här nya drogerna. Mm. Det tycker jag är läskigt.
Tänker på nätdroger och sånt där, eller?
Ja, de här research chemicals. Mm.
Ja, det här är ju lite läskigt alltså.
Ja, man kan säga så här, narkotikastrafflagen är uppbyggd så att i Sverige är nästan allt. Du kan knappt tänka på knark utan att falla in under någon av brottspunkterna där. Men de här nya drogerna, de labbar liksom fram nya hela tiden, för så fort du ändrar den molekylära uppsättningen så har du ett nytt preparat som då i sig är oklassat. Sen tar det en tid innan den byråkratiska processen hinner ikapp och klassar den drogen och då labbar de ju såklart fram en ny drog, vilket gör att våra ungdomar sitter och labbar på sig själva. De tar ett preparat som de inte har aning om vad som kommer hända. De kommer på sin höjd ha läst en flashback tripprapport där någon skriver så här: jag tog det här, det var gött.
Ja, och dessutom så har de ingen aning om hur de här grejerna ska doseras ju.
Nej.
Vi har ju haft ett antal fall bara sista åren av död av fentanyl.
Ja.
Och det är ju sprayer som man sprayar upp i näsan. Och det är så oerhört potent. Så att det liksom, du kan dö av ett sånt där spray. Liksom. Och det är, alltså, det är så fruktansvärt otäckt verkligen. Och att unga, som du säger, utsätter sig för det. Och för att de har ingen aning om vad det gör med kroppen.
Nej, jag fattar inte, de vågar.
Nej, att de vågar det.
Jag pratar med en läkare också. De är ju skitnoja för det här, för sjukvården är lite handfallen. De vet ju inte vad som är rätt motgift.
Det finns skillnad, inga antidoter eller motgifter ju till de här
preparaten. Och de vet ju inte vad de ska blanda ihop för cocktailer uppe. För heroin, kokain, amfetamin och så, det är beprövat, det finns dokumenterat vad de ska göra vid överdos. När det kommer in någon nu, de vet ju inte vad de ska sätta in. Så att, om vi nu ska ge tips, håll inte på med sånt där nytt skit om inte annat, för att det är ingen som kan hjälpa dig när det går snett.
Nej, fy. Det är läskigt. Men har du varit med om, för övrigt, på på sjukhuset och har kommit in med en överdos, överdoserad, som ska få sin antidot eller motgift.
Ja.
Och där ruset, alltså man vaknar till, pignar till, ruset försvinner och vederbörande bara blir galen för att man har tagit ifrån den personen ruset.
Hej, välkommen ner på jordytan
alltså,
igen.
Alltså, fy.
Ja, men det...
Alltså, ja, det där, jag har själv varit med om det några gånger när jag jobbade i yttre tjänst. Bland annat en väldigt ung tjej som jag anträffade på en trappa låg helt, alltså i princip avklädd mitt i vintern. Mm. Och hon hade, jag minns inte nu vad det var för drog hon hade fått i sig eller tagit.
Mm.
Men det blev ju brottningsmatch inne på sjukhuset.
Ja, gud, ja.
Så hon var ju i princip död när vi hittade henne.
Jag har fått rulla in en ung tjej i en persisk matta. Alltså hon var så stark, en liten tunn tjej.
Mm.
Hon var så stark och så galen.
Mm.
Hon försökte med sina tänder äta upp en tresitssoffa.
Mm.
Vilket vi måste in nu med dig. Och denna brottningsmatch kan hon ha vägt 50-60 kilo. Vi, för att hon inte skulle skada sig själv, så fick vi liksom rulla in. Alltså för att inte armar och ben, men hon höll på att få av sina egna extremiteter. Så att fick rulla in i en matta, kändes som på film, du vet, man går ut med matta. Och nej, men det var det bästa i situationen för att hon inte på något sätt skulle skada sig själv eller oss. Nej, det finns enorma krafter i kroppar.
Ja.
Ja, sen vill jag bara, när vi ändå var inne på det här med narkotikastrafflagen, det har faktiskt kommit nya brott som har dykt upp. Man har liksom höjt upp, så att nu för tiden finns det, förutom ringa brott, normalgradsbrott, grovt brott, så har vi också ett nytt brott som heter synnerligen grov, grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling.
Mm.
Och det tycker jag är intressant nu kopplat till de här gängkriminaliteten, de här skjutningarna. Det är deras absolut största inkomstkälla, narkotika.
Precis. Och det är ett sätt att...
Gängen. Och ett av kriterierna för liksom, som man bedömer om det ska bli ett synnerligen grovt brott. Förutom att det är liksom, om det är en extremt stor mängd, om det är en extrem hög halt, alltså renhet, om det är liksom en handel i storskalig, så är det också om man använder sig av unga kurirer.
Mm.
Och det görs nu för tiden.
Precis.
Man fiskar upp någon och bara, nu ska du börja springa med knark eller vapen och så vidare. Det är så hänsynslöst och fruktansvärt.
Ja, verkligen.
Att i sin maktställning, för det är ju det även där, utnyttja unga
de
personer.
De mest utsatta individerna i samhället liksom.
Vi hade en matant faktiskt, hon sålde 5 gram hash över disk i skolan hon jobbar på.
Va?
Mm. Och då var det ganska...
Och då tänkte hon rekrytera till bamban eller?
Nej. Och det är ju då matsal för det har jag lärt mig på senare år. Nej, men alltså hon hade ju en grupp konsumenter i sin närmiljö, så att man kunde i matsalen i skolan här i Stockholm. Man kunde i matsalen inte bara få lapskojs.
Man kanske inte äter lapskojs
vegetarisk
idag.
Nej, man kunde köpa 5 under disk. Ja, mattanten, men det heter inte mattant, vad heter det?
Nej, men alltså när du säger mattant så får ju jag en bild av en mattant.
Ja, tänkte att hon säljer braj till ungarna. Det här var på en högstadieskola. Och då var det faktiskt, då fanns inte synnerligen grovt, men hon blev dömd för grovt narkotikabrott endast på grund av att det var hänsynslös art, alltså att utnyttja unga.
Nej, men skjutningarna, det här är ju ett väldigt stort problem just nu faktiskt. Och jag tror precis som du är inne på att skulle man ha en tuffare och hårdare narkotikabekämpningsstrategi i Sverige, så skulle man säkert också komma lite längre i förebyggandet av de här skjutningarna faktiskt.
Ja, det är ju deras inkomstkälla.
Ja.
Sälja knark.
Ja, men så är det ju.
Ja. Och det är också grunden kanske till många av de här uppgörelserna.
Mm.
Det är ju konkurrens.
Ja, visst. Det är klart.
Ja.
Men är det någon slump att det är i Malmö det här sker? Jag tänker det är väldigt nära liksom gränser eller kontinenten. Kan det ha något med det att göra? Har det liksom, är det införsel
10 000 kronors frågan?
Ja, jag vet.
Vad är det som sker? Och när man gör, jag vet, för några år sedan så var det ju väldigt stora problem i Södertälje. Då kraftsamlade man ju i Södertälje med allt vad man hade.
Mm.
Det vet jag, att varje pass, du, om du inte på riktigt är på ett tjänsteuppdrag, då åker du till Södertälje och, och hänger där.
Mm.
Nu vet jag att man börjar liksom med samma... samma uppdrag nere i Malmö.
Mm.
Men visst, det är ju nära, nära kontinenten. Det är ju bara en bro bort, såklart.
Ja, precis.
Fruktansvärd situation just nu.
Jag undrar hur gränsbevakningen ser ut där. Alltså, ja. Hur mycket tar man där vid gränsen mot Danmark? Och...
Ja, de jobbar ju såklart stenhårt.
Ja.
Men som sagt... Narkotikabrott är ju en sån här brottskategori, så antalet anmälda brott är helt klart en direkt feedback till hur polisen jobbar mot narkotika.
Mm.
Och när polisen inte prioriterar, när man inte får uppifrån att nu ska ni prioritera på narkotikabrott, det vill säga att ni ska prioritera någonting annat, då sjunker ju anmälningarna.
Mm.
Så att när man säger men nu är det bra, nu har vi inga narkotikabrott, det beror ju bara på att polisen inte jobbar mot narkotikabrott.
Nej, men sen
det är inte att folk har slutat knarka.
Nej, men det är också så här att många som brukar narkotika är ju vad som benämns yrkeskriminella eller livsstilskriminella.
Ja.
De behöver begå brott för att kunna finansiera sitt drogbruk.
Ja, det är dyrt.
Så lyckas man plocka bort en eller ett par sådana element i en stad, då kan man ju ofta också se att mängdbrottsstatistiken sjunker.
Absolut.
Eller frekvensen sjunker.
Absolut.
Och för att det är ju så att de här människorna är ju många gånger extremt brottsaktiva.
Mm.
Faktiskt.
Återigen, alltså att skilja på person och handling.
Mm.
Det är många gånger jag har suttit med personer och när man hör deras livshistoria, när man träffar deras familj, det är ju inte konstigt att de behöver en tillflyktsort.
Nej.
Och det benzodiazepinerna, alltså den kategorin, det är ju läkemedel mot oro, ångest, sömnsvårigheter, nedstämdhet.
Ja.
Ja, men det är väl klart som fan att du går den vägen om du mår piss och då mår lite bättre.
Mm.
Så att det är förståeligt i många fall och som sagt, alla preparat har ju sina apps. Men jag brukar säga så här, summan av kardemumman, om man summerar alla pros and cons så är knark bajs.
Mm. Ja.
Det är ju det, slutet. Ja.
Det orsakar ju otroligt mycket lidande och ohälsa och sjukdom och kriminalitet och misär i familjer och på många andra sätt.
Nej, men, som narkotikapolis har man ju fått vara med i väldigt mycket saker som har att göra med den kroppen, kan man säga.
Ja, kroppssålor. Fekaliekontaminerad narkotika.
Jag hittar knark i alla kroppsöppningar.
Ja,
alla.
Visst.
Du vet det här, så här, men kan du sätta dig på huk och hosta en gång? Oj, där kom det. Där kom det någonting.
Ja.
Det här med att man drar in någonting genom sin näsa som en annan person, det man kallar för packåsner. Det är ett väldigt fult ord för dem som är tvingade att svälja eller gör det frivilligt och kommer hit, sitter i en toa på någon toa eller i en hink i något förråd här någonstans och bajsar ut det som sen ska dras in i näsan.
Ja.
Tror du att det finns bajsspår på knarket?
Ja, jag inte bara tror, jag vet att det gör det, för att jag har faktiskt läst den artikel om det här. Det
såklart
låter ju helt, det här låter ju högst påhittat, men det är faktiskt helt sant. Jag vet att i Spanien, det här var en studie som man genomförde i Spanien för att undersöka spår av E. coli bakterier på de här emballagen
helt enkelt.
Ja, precis.
För att tala klarspråk.
Ja, precis.
Ja.
Och på de allra flesta av de här så kallade ekollonförpackningarna, de här runda liksom kapslarna, så fanns det spår av E. coli-bakterier.
Ja.
Och det här siffran tycker jag är spännande också. På 40% av de här emballagen så känner man fortfarande lukt av
det.
Alltså det är ju helt sjukt. Och sen såg man ju då kontaminering liksom i hash. Det var hashkakor, ja. Det är hash som man studerade. Och det fanns ju då, för de här bakterierna tar sig ju igenom liksom de här emballagen och faktiskt sätter sig i själva preparatet. Så att principiellt så får man ju då i sig då någon känns annan människas avföring.
Jag har ju tagit pissprov på, jag kan inte ens räkna hur många människor. Det är ju en väldigt konstig situation, för den här urinprovs, det är en kroppsbesiktning.
Ja, jag tänkte
det här,
säga, förklara för våra lyssnare vad du menar när du säger det.
Kroppsvisitation, det är ju när man söker igenom kläder och sånt som folk bär på eller har med sig. Kroppsbesiktning, då är vi inne i att söka saker från kroppen helt enkelt. Till exempel urinprov, blodprov och så vidare. Och urinprovstagningar, de ska ju vara övervakade. Alltså jag kan inte be någon gå in på en toalett och lämna ett urinprov i en mugg, för att då kan jag inte säga att urinet i den här muggen är inte på något sätt
påverkat
fixat med
eller utbytt. Eller,
exakt. Vi hade ju en kille som skulle till kriminalvården. Han hade köpt sin grannes urin.
Ja, ser man på.
Han var gravid. Det var jättekonstigt. Så himla märkligt.
Den är ju svår att förklara bort faktiskt.
Alltså, jungfru. Nej men, vad var jag inne på? Jo, pissprov. Alltså det är så roligt, för de har stått där och man försöker, det är ju extremt integritetskränkande.
Ja, men
jag själv
ju
hade tyckt var jobbigt om någon ska stå och stirra på mig när jag kissar.
Ja.
Så att man försöker vara...
Och man har ju svårt att faktiskt göra det också.
Och inte bara svårt, de verkar ha så jävla mycket fuffens för sig. En snubbe, han bara, alltså det är en liten konstig grej, men jag måste vara naken när jag kissar. Ja, nu ska vi se här. Om jag kisar lite grann, pixlar vissa delar av det i mitt inre.
Men du, vad är det konstigaste stället du har hittat narkotika på? Kroppsligt ställe eller vad ska jag säga?
Oj, ja, förutom alla kroppsöppningar och kroppshål, så en man fick jag liksom bläddra, gud det här, men i fettväcken. Han hade liksom en redline-påse, en sån här plastpåse med en röd linje, du vet, sånt som man kan återförsluta. Mellan typ så här fack 2 och 3. Nej, men det är ju också extremt integritetskränkande.
Ja, stå och bläddra där.
Man bara, kan du göra själv? Nej, får göra det själv. Man bara, då åker vi. Ja. Då gör vi. Sen så,
men andra ställen då?
Konstiga ställen. Vi hade en kvinna som väldigt ofta åkte till sin mors grav och planterade nya panser på mammans sin
grav.
Mammas grav. Hon hade sitt
smaken
tjack.
Då?
Ja, hon hade amfetaminet i mammans grav. Men när det kommer till att lyckas med narkotikabrott, i jakten på knark och pengar, så är i princip allting tillåtet. De är så sjukt kreativa.
Ja.
Bygga om bilar. Vi hade en bil som vi följde efter, en ny fräsch bil. Inte vet jag vad de kan ha, 60-70 liters tank.
Mm.
Tanka var 10 mil. Det är ju. Då är det något. Nej. Så att när vi tog in den bilen så var det bara, de hade ju byggt om hela bensintanken så att det fick bara plats 10 liter bensin.
Ja, men det där har jag faktiskt varit med och jobbat med som kriminaltekniker också.
Mm.
Och gudarna ska veta att det tar tid att demontera en bil.
Ja.
Plocka isär. Man har ju ofta hundar till hjälp faktiskt.
Ja, de
som
är
kan indikera eller markera om det finns narkotika i bilen. Så att det kan ju hjälpa en, men ändå, man måste ju liksom ändå gå igenom och lysa av alla ställen och komma åt och se och sådär.
Men vetskapen då om att jag har hittat narkotika på så vansinnigt konstiga ställen gör ju att, sett utifrån, så beter ju en narkotikapolis väldigt märkligt. Man bara, är du inte lite... Nej, men jag har hittat knark i dockskåpet. Alltså en pappa som hade sitt stash, sina pengar och knark inne i sin dotters rum i dockskåpet. Under, jag tror att det var liksom badkar. Det var någon... Nej, men
och det är klart, det är för att man tänker att där letar man ju inte.
Nej,
det är
så. Vilket gör att vi måste det. Jag vill ju absolut inte leta där.
Fy, vad hemskt.
Och man hittar ju ganska mycket märkliga saker. Jag har ju faktiskt fastat med handen i en lös vagina en gång.
Vad säger du?
Du vet, när man ska säga, jag måste in här. Man ser ju på, i det här fallet var en fläkt trumma. Man ser så här, det här är ju ett hål som öppnas för ofta. Jag måste in här, det är någonting här. Och så känner man bara så här. Ja, men
orkar inte.
Nej, nej men så att, absolut. Så
att, förstår jag rätt om det var så att man hade preppat en lös vagina och sen gömt lösvaginan?
Nej, nej,
nej.
Det var ingen knark där.
Nej, det var...
Jag letade efter knark.
Ja.
Jag tänkte så här. De roligaste, konstigaste och kanske mest vanligaste bortförklaringarna.
Oh.
Man får ju ta del av en sån fantastisk mängd roliga bortförklaringar.
Ja.
Och då ska man
kreativa,
komma ihåg,
inte mer.
Extremt kreativa. Och då ska man komma ihåg att det kan faktiskt vara så.
Mm.
Det kan faktiskt vara så att en person som har alla tecken för ett visst preparat talar sanning när det är så att den är sjuk, har tagit medicin, just gråtit, vad det nu är.
Mm.
Men det finns några som är återkommande som jag tänkte komma till här. till exempel när jag hittade en hel marijuanaodling.
Mm.
Alltså, och det är ju avancerade grejer. Det är ju tält och det är speciella lampor.
Mm, ja, ja, gud,
och
det är ett helt
fläktsystem och
rigg alltså. Ja.
Lyssna på det här meningen. Jaha, jag trodde det var Benjamin Ficus. Älskar det. Nej, men jag älskar
så,
det.
Så, ja, men herregud. Är inte det att tillskriva polisen lite väl svag intellektuell förmåga?
Jag tycker ändå att det är humor. Man
ja, det är
måste
roligt.
Finna, ja,
det är
humor.
Lite gulligt faktiskt.
Sen har vi några av faktiskt kändisarnas favoritgrejer. Polisen måste ha blandat ihop pissproven.
Ja, men det där är en klassiker.
Så som att vi står liksom och labbar lite kiss där,
kiss
lite kiss där. Ja, den är skön. Sen den här passiv rökning. Jag läste på 300 personer per år hävdar det liksom i rätten att det är passiv rökning. Ja.
Men kan det
det finns faktiskt någon som är friade. Det har gjorts test att om man tänkt att du liksom trycker in 4 personer i en Fiat Punto.
Ja,
och de är
då
där
får man ju en bild. Ja.
Ja. 3 av dem röker cannabis typ dygnet runt under ganska lång tid. Då kan den fjärde som inte har rökt faktiskt få utslag. Men nivån, så det man kan komma upp i THC-halt, alltså tetrahydrocannabinolsyra som är liksom den rusgivande substansen i cannabis.
Den blir låg.
Nej, men den blir så låg så att man kan se på pappret att nej men det är inte, det här är passiv.
Mm.
Så att,
ja, men precis.
Ja. Så att du kan liksom inte komma upp i så höga doser genom passiv rökning.
Ja, men intressant ändå.
Så då tar man ju hjälp av Rättsmedicinalverket helt enkelt.
Ja,
och sen precis. Har vi de här som säger att nej, men jag har rökt i ett annat land där det är godkänt. Och så kan det ju vara.
Ja, alltså, så kan det vara. Det där är ju faktiskt ett dilemma.
Ja, men det är ju giltigt. Åker du till ett land där man får röka cannabis till exempel. Ja, men det är inte ett brottsligt då
nej,
längre.
Nej,
så åker du dit, röker och sen så kommer i Sverige är det ju inte straff.
Nej.
Alltså, vi kan inte straffa någon för att de har gjort någonting lagligt utomlands.
Nej.
Men då tar vi återigen hjälp av Rättsmedicinalverket för att försöka ta reda på om det stämmer eller inte.
Och det gör man ju då genom droganalys av blod eller urin.
Ja.
Ja, det är det vanligaste. Sen finns ju andra sätt att ta reda på det också. Men...
Och då gör man liksom 2 undersökningar. Och ser man att halten är för hög för din story eller att halten stiger mellan de här 2 testerna så håller det inte.
Nej.
Men om vi får fram en nivå som är rimlig, ja, då kommer du inte bli befälld för det helt enkelt.
Nej.
För då kan det vara som du säger.
Mm.
Sen har de här, men oj, jag har precis hittat de här byxorna utanför här.
Så ja, jag hittar brallor med ett parti här.
Så himla. Sen har vi de här någon måste ha lagt någonting i min drink.
Mm.
Den kan ju jag relatera till, kan jag säga. Och då betedde jag mig som man gör när man tror att man har fått i sig någonting som man inte vill ha där.
Mm.
Man söker själv aktivt upp antingen vården eller i det här fallet, jag tog pissprov på mig själv helt enkelt för att ta reda på om jag hade någonting i mig. Det var inte det. Men de här som alltså, man tar mitt i ett partymoment så bara nej, du vet mitt på dansk och någon måste ha lagt någonting i min drink.
Men vet du, finns det siffror på hur vanligt det där är? För jag vet, det är ju inte helt ovanligt bland unga kvinnor som anmäler våldtäkt, till exempel, att de måste ha blivit drogade på krogen.
Nej, men det är helt klart, det är ju absolut en idé att inte hålla på att dricka drinkar som du har lämnat obevakade.
Nej,
det
precis.
Skulle jag nog råda alla till. För då är ju Rohypnol man pratar om ofta, som är den klassiska våldtäktsdrogen. Det är ju ett preparat som man inte borde förskriva i så hög, för att det används väldigt mycket grova brott.
Men är inte det mycket ful import?
Jo, såklart. Mm. Förr i världen så var ju svensk, liksom, det vi tog in här var ju, så när man la med drink så syndes det inte. Vilket, nej, så du kunde dricka precis, en drink helt. Och sen så blev du extremt färglöst. Medgörlig. Ja. Mm. Då gjorde man ju om det så att rohypnol är nu för tiden de liksom giltiga som skrivs ut i Sverige idag. De är, eller flunitrazepam som det heter.
Fludder.
Fludder, exakt. De är ju grönblå. Mm. Så om du skulle lägga den i en drink så blir hela drinken färgad. Mm. Men då smugglas det såklart in vita tabletter. Ja. Så att, nej, men det där är... Men blir du drogad i drinken, de brukar åka upp till sjukan och säga jag mår jättemärklig. Kan ni liksom ta reda på vad jag har fått i mig? Jag trodde det var en vanlig cigarett. Nej, det trodde du inte. Kan vi bara säga på det.
Kan man inte se skillnad på en vanlig?
Ja, en det kan joint. Man. Du kan googla. Ja. De här, men det är min medicin. Mm. Det finns ju medicinsk marijuana. Fantastiskt. Det har man ju sett så fina effekter av på de som verkligen behöver det. Det är inte att röka en joint.
Nej. Precis. Men det man kan säga om det är ju att många faktiskt använder röker hash till exempel som i självmedicinerande syfte.
Ja.
Och det gäller ju även andra droger. Ja.
För att lindra olika saker.
För de uppfattar sig som medicin, men det är inte medicin i ordets rätta bemärkelse.
Nej, du ska ha fått det förskrivet av en läkare, helt enkelt. Har du någon sköning också då?
Nej, men en som jag kom på nu, när du drog dina exempel här, det är ju det här klassiska, men jag vet att det finns faktiskt ett och annat rättsfall där man har ställt individer till svars för kokainbruk. Och vederbörande hävdar i rätten att nej, jag är inte snortat kokain. Jag har varit hos tandläkaren och fått bedövning för att jag har dragit ut en tand där.
Och alltså tandläkare använder inte kokain, tänker jag då.
Nej. Det gör
fast
de inte.
Kokain är lokalbedövande.
Ja, det är ju det. Och faktum är att tandläkarbedövning härstammar ju liksom från kokain. Faktiskt. Så att när man upptäckte de här lokalbedövningsmedlen så började det med att man upptäckte att kokain hade en bedövande effekt. Och den, jag kommer inte ihåg namnet på han som utvecklade det här, den här tankegången, men han testade på sig själv att injicera kokain.
Mm. Dr. Lab,
ja,
tror jag han
heter. Och upptäckte att han blev ju beroende. Så att han insåg att det finns ju en tydlig bieffekt här, så vi måste ändra substansen så att den är tillämplig för medicinskt bruk.
Ja.
Men i rätten sen så kunde man liksom inte visa eller utesluta att den här tandläkarbedövningen skulle ha kunnat ge upphov till de här resultaten från den kemiska analysen. Ja. Så i det här fallet, den senaste jag hörde om, det var en man och han blev friad.
Vet du om att Sverige har Europas enda marijuana-profet?
Nej.
Det är sant.
Nej, berätta mer.
Träffat honom. Han är en riktig sköning.
Vadå marijuana-profet?
Han har direkt kontakt med marijuana-guden.
Oj.
Och han är väldigt, väldigt smart skulle jag säga. Folk kommer till honom och tillbedjer marijuana-guden via honom eftersom han har direkt kontakt. Och ger gåvor då. Gissa vad de ger för gåvor till profeten.
Oj, vad kan profeten vilja ha? Stöldgods.
Vad tror du att Mariana-profeten vill ha?
Han vill ha pengar.
Han vill ha Mariana. Så folk kommer,
jag fattar.
Folk kommer dit och skänker.
Ja, okej, nu förstår jag. Ja.
Mot att de då får liksom kontakt med den stora Mariana-guden. Så man kan till exempel få ett bad med jag har träffat honom, han är störtskön. Och en businessman av rang. Han har finansierat sitt eget bruk. Ja.
Smart affärsidé, det måste jag säga.
Jag har en myt som jag bara vill slå hål på. Den vanligaste kommentaren jag har fått i mitt liv när jag ska husansakningar. Jag vill se papper.
Jag
vill se papper.
Det klassiska pappret.
Ja, vad säger vi om det?
Suck, säger jag.
Det finns inget papper.
Jag vet i och för sig inte hur det är i USA.
När jag var förundersökningsledare så tar jag på olika beslut. Det finns vissa saker som ska vara uppfyllda inom ramar och så vidare. Det ska finnas en skälig misstanke och så vidare. Då tar man ett beslut. Nu kan jag säga, nu har jag tagit ett beslut om husrannsakan. då får man göra husrannsakan. Sen efteråt ska det självklart dokumenteras. Men det finns inget papper att flaxa med. Jag har någon gång skrivit på en servett. Husrannsakan. Och sen har jag gett
Gå in på vårt Instagramkonto Ljungdahl och Jinghede. Det går också att söka upp kontot på Över min döda kropp eller mejla oss på ljungdahloginghede@gmail.com.
Och på Instagram tror jag nu, för att nu när vi pratar om det här med sedlarna, så jag kommer testa. Jag har ju såklart såna kokainsvabbar i min plånbok. Jag kommer testa våra egna sedlar och se om vi får något utslag. Så lägger vi upp det på Instagram.
Ja, så håll utkik på Instagram. Ses nästa vecka, eller hörs nästa vecka. Vi hörs nästa vecka.
Hej hej.
Hej hej. Wow.